Må jag vara medicin för de sjuka. Må jag vara deras läkare och deras sköterska. Tills dess ingen sjukdom längre finns. Må jag förgöra den hemska hungern och törsten med regn av mat och drycker. Och under de tider då det inte finns någon mat, må jag själv bli till mat och vatten. Må jag vara en outtömlig skatt för dem som är fattiga och övergivna. Må jag vara deras tjänare och ge dem allt det de önskar sig. Min personlighet genom alla mina liv, mina ägodelar och mina förtjänster på alla tre sätt ger jag bort utan en tanke på mig själv till förmån för alla varelser. Nirvana innebär att man ger upp allt, och det är nirvana som jag längtar efter. Om jag ska ge upp allting, låt mig då ge det till levande varelser. Bara för att lägga an tonen på kvällen lite. Så det här var ett föredrag som inte var helt lätt att förbereda. Särskilt inte att skriva ihop. Jag tror att det dels är för att bodhicitta är ett så här mastodont-tema. Så var ska man börja? Och det andra är att det, jag tror att jag vågar säga att det är min största inspirationskälla till min praktik. Så hur gör man det rättvisa? Liksom? Ganska överväldigande på ett sätt. Så jag har läst massor. Jag har lyssnat en hel del på föredrag på temat. Så problemet har inte varit mängden saker man kan säga, utan tvärtom. Avgränsning, kill your darlings. Jag tror jag har dödat ganska många älsklingar vid det här laget. Men nu kör vi. Så, bodhicitta, det här begreppet som kvällen kommer handla om. Det brukar översättas i alla fall i vårt sammanhang som viljan till uppvaknande. Och ofta med följdpartiet för alla varelsers skull. Så viljan till uppvaknande för alla varelsers skull. Och bodhi, den första delen, det betyder uppvaknande eller upplysning. Så det är någonting vi kanske har hört talas om förut, förhoppningsvis, om vi har gått här ett tag. Och chitta kan betyda olika saker, men betyder ofta sinne eller medvetande. I den här kontexten kan det handla om just en vilja, viljan till uppvaknandet. Och redan här, innan jag packar upp vad bodhicitta handlar om, så tänkte jag börja med att citera vad Sangharakshita, som har grundat Triratna, sa om bodhicitta. Bara så vi inte missförstår saker redan så här tidigt. Så bodhicitta är alltså inte en tanke eller en idé, det är inte en teori. Utan, vad är det? Och jag citerar Bante. Det är en djup, transcendental upplevelse som omorienterar hela vår varelse. Så det är inte en abstraktion, någonting fint och fluffigt vi kan tänka på. Utan det är någonting som verkligen förändrar oss i grunden. Och hur vi väljer att leva våra liv. Och utan att göra några jättestora metafysiska likhetstecken med kristendom, så kan man göra en liknelse med teologin. Så häng inte upp för mycket på det här, det är bara en liknelse. Men man kan göra skillnad på så här, att tänka på Gud i ett kristet sammanhang. Så det kan vi ju alla göra. Och hur ser han ut, om det är en skäggig gubbe på ett moln och så vidare. Eller hur vi nu teologiserar. Så tänker vi på Gud, och det kan ju vem som helst göra. Det kanske inte gör att man lever ett särskilt liv och så vidare och så vidare. Däremot så kan man ju prata i kristendomen om att man kanske så här känner sig uppfylld av helig ande eller någonting i den stilen. Att det liksom verkligen är känt och är upplevt starkt, en stark upplevelse. Och man skulle kunna göra den liksom, man skulle kunna använda det som en liknelse och säga att en bodhicitta är mer som att vara uppfylld av helig ande än att bara tänka på Gud. Det är bara, inte bara ett fint ideal. Det är någonting som verkligen är känt, är upplevt, som rör en till allt det andra vi ska prata om snart. Det betyder inte att bodhicitta är helig ande. Jag bara säger det en gång för alla. Ni får inte gå härifrån och tänka i de termerna. Det var bara en liknelse. Yes. Så bodhicitta är en term från Mahayana buddhismen. Så en av de större grenarna av buddhistisk tradition. Men bodhicitta pekar mot Buddhas uppvaknande. Och det beskrivs ju mer eller mindre i samma termer i alla traditioner. Så även om det är är en term som används inom en viss gren av buddhism, så skulle jag säga att den här, det som bodhicitta handlar om och beskriver, det genomsyrar buddhismen i sin helhet. Och vad var Buddhas uppvaknande för någonting? Och vanligtvis är det ett par som kommer upp, och det är paret visdom och medkänsla. Ibland beskriver det som de två vingarna på en fågel. Fågeln kan inte flyga utan både visdom och medkänsla. Men när jag skrev det så tänkte jag, men visdom och medkänsla, vi kan ju få för oss att vi vet vad vi snackar om när vi slänger oss med de här par, det här paret av begrepp. Men jag skulle säga att Buddhas uppvaknande snarare är visdom och medkänsla bortom vad vi ens kan föreställa oss. Alltså vi får inte glömma att Buddhas uppvaknande är inte en mindfulnesskurs. Det är någonting helt annat. Och en av dem, om inte den viktigaste skillnaden mellan ett oupplyst och ett upplyst sinne, är att det upplysta sinnet är helt fritt, helt och hållet fritt från den här konstanta självreferensen som vi har. Att vi hela tiden orienterar tillbaka allt som händer till mig och jag och mitt, om och om igen hela tiden. Buddha säger fortfarande pronomenet jag när han pratar om sig själv. Men bortom det så är han fri från det där konstanta själviska loopen som vi andra fortsätter att befinna oss i som ouppvaknade, oupplysta. Så bodhicitta är principen i buddhismen om befrielse och frihet. Och man skulle kunna säga att frihet är vad buddhismen handlar om. Bodhicitta är myten som inspirerar den buddhistiska gemenskapen. Så det finns ett mytiskt, mysteriskt element i bodhicitta. Kommer komma in på det lite mer snart. Bodhicitta är också grunden till allt som buddhorna och bodhisattvorna gör. Eller som Padmajaya sa förra veckan när han pratade lite kort om temat. Bodhicitta är buddhorna och bodhisattvornas bultande hjärta. Ofta pratar eller i traditionella texter så dyker det upp, och ofta en formulering upp som är på sanskrit bodhicittotpada, det vill säga att väcka bodhicitta till liv eller att få bodhicitta att uppstå. Så utpada, att uppstå. Och bodhicitta är samma ord fortfarande. Och då kan man ju fråga sig, vad innebär det att bodhicitta är någonting som vi kan väcka till liv eller som vi kan få att uppstå utan att bli för metafysiska? Så här, hur kan vi relatera till bodhicitta? Och det beskrivs ofta som den här viljan, alltså en stark vilja. Det beskrivs ofta som en kraft eller en anda. Inte anden, utan en anda. Så det är någonting, ja, det går inte riktigt att sätta fingret på det. Men det finns någon sorts, ja, kraften är så himla bra. Och vi som har Star Wars i vårt samhälle kan liksom koppla på den idén. Så det ligger där liksom. Det är en kraft, bodhicitta är en kraft som genomsyrar universum. Buddhismen ser det som att det finns inneboende i världen en riktning, och den riktningen är mot alla varelsers frihet. Liksom. Det är som att det, om vi vill det så funkar det så. Liksom. För att citera Bante igen så beskriver han om att han pratar om bodhisattvor, det vill säga de som lever med bodhicitta skulle man väl kunna säga. Försöker fullända att leva ut bodhicitta. Vilka är de och vad gör de? Och så skriver han, bodhisattvorna, de lever för uppvaknandets skull och strävar efter att förverkliga den högsta möjliga potentialen universum kan erbjuda för allas väl. Jag tar den igen. Bodhisattvorna, de lever för uppvaknandets skull och strävar efter att förverkliga den högsta möjliga potentialen universum kan erbjuda för allas väl. Så vill jag leva i alla fall. Jag vet inte hur ni känner. Så traditionen skiljer ofta mellan två aspekter, två dimensioner av bodhicitta. Så vi pratar om absolut bodhicitta. Vi pratar om relativ bodhicitta. Och det här paret absolut och relativ, det är ett ganska vanligt par i buddhistisk tanketradition. Särskilt när det blir lite mer filosofiskt så brukar det här paret dyka upp. Och i det här sammanhanget så är absolut bodhicitta, så bodhicitta i någon sorts högsta mening eller vad vi nu vill kalla det för, likställt med uppvaknandet. Så det är uppvaknandet, det är det uppvaknade tillståndet, det uppvaknade medvetandet. Och precis som med uppvaknandet så blir ju då den här absoluta dimensionen av bodhicitta någonting som är bortom ord. Det är obeskrivligt och odefinierbart. Det är någonting transcendentalt och mystiskt. Och då finns det inte så mycket man kan säga om det, eller hur? Om någonting är utanför tid och rum, om det är oerhört mystiskt, om det är bortom både tanken och talet, ja, då tar det ju stopp liksom. Eller så måste vi göra något sorts rejält tillitskliv ut i någonting okänt. Det är väl de valen som finns. Men provisoriskt så kommer vi tillbaka till visdom och medkänsla om vi försöker prata om uppvaknandet eller om bodhicitta. Som sagt, provisoriskt, det är inte vad det är. Men det är väl det närmaste vi kommer med våra termer och ord som vi slänger oss med. Så det är absolut bodhicitta, och som ni märkte kan jag inte säga så mycket mer om det. Och sen har vi relativt bodhicitta, och det är det begripliga och det tillgängliga i bodhicitta. Det vi kan snacka om, det vi kan försöka leva och så vidare. Så hela processen av strävan mot uppvaknande. Så all buddhistisk praktik på ett sätt handlar om relativ bodhicitta. Och traditionellt så delar man upp den relativa bodhicittan i bodhisattva-löftet och någon sorts utövande av olika praktiker för att fullända vägen. Så bodhisattva-löftet, och vad var det Bante skrev om det? Jag tyckte det var så himla bra. Kort och koncist, han sa att det är inte bara en önskan eller en längtan om någonting. Det är liksom en helt ett okompromisslöst löfte. Jag vet inte hur man säger på svenska, löfte kan låta lite halvdant, men på engelska finns ju ordet vow som är mer än ett promise liksom. Jag vet inte vad det skulle vara på svenska, om det är mer som någon sorts svära en ed, eller alltså det är liksom, jag vet inte vad vi skulle använda på svenska, men det är mer åt det hållet, att man verkligen säger att jag vill bli uppvaknad, och både innan och efter det så tänker jag göra det för alla varelsers skull. Så det är det stora bodhisattva-löftet. Så det är en aspekten. Och sen är det här fulländade av en massa praktiker. Att faktiskt praktisera dharma. Att leva ut Buddhas undervisning helt enkelt. Och då kommer vi in på metoder. Hur kan man få till stånd bodhicitta? Hur väcker man bodhicitta? Och som sagt, all buddhistisk praktik är ju egentligen på väg åt det hållet. Mot det här vi pratar om. Man skulle ju kunna säga att den trefaldiga vägen eller den åttafaldiga vägen är en modell för att få bodhicitta att uppstå. Men det finns några mer specifika metoder, särskilt inom Mahayana-traditionen då. Och vanligtvis så är det som hänger ihop med bodhisattva-löftet, så här standardmetoden, är paramitaerna, så fulländningarna. De finns i två listor såklart. Det kan ju inte bara en lista. Så det finns en lista med 6, och det är den som man tror är liksom äldst. Och sen finns det en med 10. Så paramita betyder fulländning. Så det är kvaliteter, egenskaper, dygder, ett ord jag tycker vi borde använda mer, som man kan genom praktik fullända mer och mer. Det är precis som etik. Vi tar ett steg i taget gradvis och förfinar vi liksom vår praktik. Och jag kommer inte kunna gå in på alla, men de sex är generositet, etik, tålamod, energi, absorption eller meditation och visdom. Så det finns en hel del att jobba med där. Jag har skrivit en kandidatexamen om uppsats bara om tålamod. Så det finns mycket att grotta ner sig i där. Så det är den mest traditionella metoden. Sen har vi den sjufaldiga pujan, som är den vi oftast använder i vår puja-vördnadstradition i Triratna. Och det är inte bara riten, pujan, att vi tillsammans reciterar eller själva reciterar. För jag menar, vi kan ju mumla och rabbla de där orden hur många gånger som helst utan att bodhicitta uppstår, tyvärr. Det vore ju skönt om det fanns ett antal vi kunde rabbla och så var det klart sen. Men tyvärr så är det inte så enkelt. Utan bortom ritualen är det också så här 7 saker eller 7 teman som vi kan liksom leva ut i våra liv mer och mer. Det är någonting som när jag skrev det nu var självklart för mig, men det slog mig så här, hur ofta pratar vi om pujan så på centret? Jag har aldrig hört någon säga, lev den sjufaldiga pujan. Det är underförstått för mig, jag vet inte varför, men vi kanske borde vara mer explicita. Så de 7 sakerna som finns i pujan är ju då vördnad och hyllning, de 2 första delarna av sjufaldiga pujan. Och på bodhisattva-vägen är vördnad och hyllning helt centralt, alltså vi kommer inte ifrån det. Så uppvaknade bodhisattvor åker runt i kosmos och bara hyllar och vördar andra uppvaknade. Alltså så här, det tar inte slut för att de är uppvaknade. De fortsätter vörda andra som också är uppvaknade. Det tar liksom aldrig slut. Så det är en väldigt central del. Sen har vi tillflyktstagande. Att ständigt försöka sätta de tre juvelerna i centrum av våra liv. Om vi nu vill det med våra liv. Bekännelse. Att ta ansvar för och till och med dela sina etiskt mindre skickliga handlingar med andra som också praktiserar. Medglädje, att glädjas över andras förtjänster, att inte fastna i, att inte bry sig eller att vara avundsjuk, utan att faktiskt vara glad när någon annan är glad, vara glad när det går bra för någon annan. Sen har vi vädjan, som är den här helhjärtade önskan om att de som har nått längre på vägen ska fortsätta dela med sig och inte lämna oss i mörkret. Och så har vi den sista, som är överlåtelse av förtjänst, som verkligen för mig så här, summerar pujan, summerar bodhisattva-praktiken också. Allt vi har samlat på oss genom all den här superduper-praktiken vi har sysslat med, säger vi, jag släpper den. Jag ger den till alla andra varelser. Så vi har paramitarna, fulländningarna. Vi har sjufaldiga pujan. Och den sista jag tänkte nämna lite kort är vad som är en hel uppsjö av olika former för praktik, men som går under någon sorts paraplybegrepp som är mind training, sinnesträning. Det är någonting som jag personligen just nu är väldigt nyfiken på. Så det är en väldigt aktiv, handgriplig praktik för att minska själviskhet och öka medkänsla. De hänger ju såklart ihop. Mindre själviskt, mer medkänsla. Så det är helt enkelt en insiktspraktik med jättestarkt altruistiskt fokus. Så det är liksom inte bara jag vill se igenom verkligheten, utan samtidigt som jag försöker göra det så är jag hela tiden medveten om andra varelser. Och hela den här traditionen av praktiker kommer ur några verser som kretsar kring en vers i samma text som jag startade med, Bodhicharya Avatara av Shantideva. Och i en vers särskilt så pratar han om utbytet av en själv och andra. Och versen lyder: den som längtar efter att kvickt rädda både sig själv och andra, den bör utöva det högsta mysteriet, utbytet av en själv och en annan. Vi har väl ett svenskt ordspråk, att gå i någon annans skor, eller liksom den här tanken om att kunna sätta sig in i andras upplevelser, andras känslor och så vidare. Jag tror att det är väl den liksom grundläggande nivån av vad han försöker prata om, men han pratar ju om det högsta mysteriet, så vi kanske inte ska tro att vi förstår exakt vad han är ute efter. Men det här har i alla fall gett upphov till en massa traditioner, texter kring metoder för att göra det här, minska själviskhet, maximera altruism och medkänsla. Så det finns olika texter, olika format, men en som verkar vara den som är mest känd i alla fall i västvärlden är vad som kallas för 7-point mind training. Så det är 7 områden att praktisera kring. Och den är tvådelad, den här typen av mind training praktik. Så det ena är att det finns en sorts grundmeditationspraktik som kallas för tonglen på tibetanska. Det är typ att ta emot och att ge. Och konceptet i den meditationen, den är, man skulle kunna säga att den är besläktad med metabhavana. Men vad man gör är att man föreställer sig alla varelsers lidande. Det uppstår ur dem som en tjock svart rök. Och där sitter du. Så andas du in all den här tjocka svarta röken. Du andas in hela världens lidande. Och i ditt hjärta renas det och blir till klart vitt ljus som du andas ut. Och det du andas ut är exakt vad alla varelser behöver för att mildra deras lidande. Så det är en grundpraktik i meditationsform. Så vi tar in lidande och vi ger frid med varje andetag. Och bara en kommentar om det här med insiktspraktik här. Att jag vet inte om det är jättetydligt. Men vad som händer här är att vi gör exakt tvärtom emot vad vi alltid gör annars. Vi skjuter ju vanligtvis bort det obehagliga och vill hålla det gottiga för oss själva. Och gärna mer och länge. Och här gör vi tvärtom. Det där som vi absolut inte vill ha med att göra, hela världens lidande, det tar vi in. Liksom. Och så när vi tänker på något positivt som kan mildra lidande, så vi släpper vi det. Vi ger bort det till andra. Så jag tycker det är väldigt intressant att bara så här börja typ nästan klappa mot hårs. Liksom. Ja, galet. Men inspirerande för mig. Den andra halvan är så bortom meditationspraktiken är ett helt sätt med, i det här fallet, 59 slogans eller fraser som man kan reflektera över och försöka leva. Så om det räckte med, inte räckte med åttafaldiga vägen, så har ni 59 slogans istället. Jag kan bara ta två exempel innan jag går vidare. Så den ena är så att ta med alla hinder på vägen. Och det är här man börjar märka varför det heter mind training. För det går ju typ emot allt vi vill göra. Men det vill säga, möter vi någonting som vi ser som ett hinder i praktiken, så tänk inte något mer på hinder. Se det som en praktikmöjlighet. Vad som än dyker upp, det går alltid att praktisera kring. Det betyder inte att vi ska vara liksom självspäkande och allt det andra som vi kan fastna i. Vi måste ju ha självmätta också. Men ändå så en grundinställning om att vänta, måste jag se det som ett hinder? Kan jag se det som en möjlighet istället? Så tanken är att man reflekterar över de här olika slogans, och till slut så är ju tanken att de bara ska vara där när vi behöver dem. Hinder, nej vänta, det behöver inte vara det, det kan vara en möjlighet. Det är liksom målet på något sätt om man tränar i det här systemet. Den andra som är lite mer provocerande till och med, det är ta på dig all skuld. Och de menar vad de säger. Vad som än händer, skyll inte ifrån dig. Lägg det inte på någon annan. Lägg det inte på omständigheterna. Se vad ditt sinne gör av situationen. Det är där lidandet ligger. Kan ni ta med er hem och tänka på. Svår praktik, men väldigt häftigt faktiskt. Och börja latcha med i alla fall. Man kan ju prova, se vad som händer. Så det var bara några exempel på hur vi kan försöka, vad ska man kalla det, generera, pratar man om ibland, bodhicitta. Men hur ska vi förhålla oss till de här metoderna och praktikerna? Och återigen lite mer bodhicharya-avatara. Precis som om en blind människa av en tillfällighet kan finna en juvel i en sophög, likadant finns denna bodhicitta dold även i mig. Den här poppar upp ofta när man pratar om bodhicitta. Jag tycker det är intressant, så här, vad innebär det att det är en tillfällighet att vi stöter på bodhicitta? Vad innebär det? Vad innebär det att den finns dold i mig redan? Så det finns på ett absolut plan, så är det ungefär som att vi behöver bara se klarare, så kommer det liksom att flöda igenom oss. Det betyder inte att vi är uppvaknade redan. Men det betyder att det alltid finns möjlighet att vakna upp. Och vad gäller tillfällighet så tänker jag att det är inte en olycka. Det är inte som att vi snubblar över bodhicitta och så är vi uppvaknade. Eller ja, om någon hittar rätt tröskel som jag ska snubbla över, så får ni säga till. Men jag tror inte att det är så enkelt. Men det är ju heller inte så att vi måste säga att vi kan krysta fram eller tvinga fram bodhicitta med viljestyrka. Att man Sara skrattar. Har du försökt? Det går nog inte. För om det handlar om att sluta självreferera, så här, jag ska bli en bodhisattva. Ja. Vad vi däremot kan göra, det är att lägga en god grund av goda villkor. Så vi kan liksom se till att pyssla om vårt liv och hur vi fungerar, så att det finns grogrund för bodhicitta. Eller vad vi nu ska kalla det. Att det finns ett fundament som liksom kan bära att bodhicitta verkligen flödar. Åter till Sangharakshita igen. Han säger att bli en bodhisattva är inte ett karriärsteg. Det är inte att fullfölja en kurs. Det är inte att få diplom eller certifikat. Jag tycker det är så himla bra. För det sätter ju fingret på hur vi lätt funkar. Eller hur? Jag har gått en introkurs, eller jag är ordinerad, eller jag har blivit mitra, liksom. Jag är klar nu. Nej, det var jag inte. Vill jag mer? Jag vet inte. Alltså, ja. Vi mäter ju saker på det sättet hela tiden. Ja, så funkar jag i alla fall, till viss del. Han fortsätter sen, Sangharakshita, och säger att ens tänka på att utveckla bodhicitta är ett slöseri med tid. Det här är någonting som kommer tillbaka till slogansystemet med 7-point mind training också. De är hela tiden på en i slogans och i kommentaren till slogans. Att så här, om du praktiserar medkänsla för att du ska uppnå någonting, så är det typ borta. Liksom. Då har du inte gjort det rätt. Det kanske inte är rätt ord, men ni fattar lite vad jag menar, tror jag. Så vad ska vi göra istället då? Om det inte är nästa steg på karriärstegen eller kursens slut eller så. Och så fortsätter Sangharakshita beskriva att det vi däremot kan göra, det vi definitivt kan göra, är att skapa villkor i oss själva som möjliggör att det kan uppstå. Så det är inte som att baka utifrån ett recept, fortsätter han. Vi gör si och det kommer bli ungefär så. Så han säger, vad vi gör är att vi förbereder villkor och det är väldigt viktigt att fortsätta här, väntar mottagligt. Så det finns en aktivitet, det finns en riktning, det finns en vilja att det ska uppstå. Annars hade inte jag på mig det här livet. Liksom. Jag vill ju, ni hörde ju, nirvana är vad jag längtar efter. Liksom. Det är ju det som är bakgrunden.
Så du väntar mottagligt?
Väntar mottagligt, precis. Vi förbereder villkor och väntar mottagligt. Så vi behöver båda de här sidorna. Och det är därför det inte kan bli en kurs eller ett diplom. Det blir för drivet på något sätt. Så vi vill någonstans, vi är på väg någonstans. Men, precis som den här blinda personen, så är det snarare som att vi helt plötsligt hittar någonting. Vi vet knappt vad vi hittade, men helt plötsligt har vi det i handen. Det finns andra Mahayana-texter där det är någon som letar på det här, som har en andlig praktik, och som letar och letar och åker till olika buddhor och grejer. Och till slut så visar det sig att han har haft en ädelsten som befriar honom från fattighet i innerfickan. Eller insydd i dräkten eller någonting. Jag tror att det är Lotus Sutra någonstans som det finns den myten. Och den är liksom på samma tema. Så här, det är som att vi ändå måste snubbla över det till slut. Men vi kan se till att vi ser det när vi snubblar eller så. Jag vet inte. Så jag har talat om begreppet lite. Och så de här två olika aspekterna. Absolut, det vi knappt kan säga någonting om. Och det relativa som vi kan säga en hel del om. Och försöka omsätta i praktik. Men jag tänkte också att jag ville fortsätta typ andra halvåren där föredraget med att prata om så här bodhicitta och vår sangha. Bodhicitta är ett tema som inspirerar buddhismen i stort. Men jag skulle säga att det särskilt har inspirerat Triratna. Så bodhicitta är en undervisning, ett ideal som är jättecentralt för oss som gemenskap i buddhistiska gemenskapen Triratna. Och det finns lite olika skäl till varför jag hävdar att det är så centralt. Det ena är att Sangharakshita själv beskriver det som att det är som att någonting mer eller bortom honom var med och startade orden och rörelsen. Han är ganska explicit med det. Han pratar om det lite olika på olika sätt, men det är lite som att han kommer tillbaks till att så här, det fanns ingen plan. Jag ville inte bli någon sorts... Det var inte mitt mål med livet att grunda en buddhistisk organisation. Och definitivt inte en ny, helt unik västerländsk order. Liksom. Det var inte det han ville. Han pratar ibland om att han är helt övertygad fortfarande 50 år senare om att han inte alls var bäst lämpad. Men det fanns ingen annan och det var som att han var tvungen. Så han pratar om det som att det var inte bara han som bestämde sig för någonting. Det var inte bara hans vilja. Det fanns någonting annat där. Och det är väl här vi återigen kan så här börja höra helig ande i bakgrunden. Gör inte det. Det är inte ingen lika stark enhet eller kraft på det sättet, utan det är snarare så här det här flödet mot frihet som liksom knuffar honom lite kanske, så att vi kan stå här. Jag kan stå här och ni kan sitta och lyssna idag. En annan anledning till att jag ser det som centralt är att när vi förra sommaren blev ordinerade och när Ratnasvara några år innan oss blev ordinerad, så ingår bland annat i ordinationen att vi faktiskt avlägger en form av bodhisattva-löfte. Så efter att man har gått igenom själva ordinationsriten och faktiskt fått sin kesa runt halsen, så efter det att man faktiskt formellt är en del av orden, så kommer det fyra verser eller fraser där vi tar emot ordinationen. Och den tredje, eller fjärde, det kanske är sista, är för alla varelsers skull tar jag emot en ordination. Precis innan den är för uppvaknandets skull. Så man ser återigen att det hänger ihop. Jag vill bli uppvaknad. Men jag vill göra det för allas skull. Så egentligen kan man säga att alla ordensmedlemmar har lovat att sträva vidare i den riktningen som vi pratar om ikväll. Dels är det också för att Sangharakshita har valt att undervisa en hel del kring bodhicitta. Och det finns som så här historiska lager i hur vi har pratat om saker i Triratna. Så det har... Det har funnits flera termer för att prata om bodhicitta kan man säga under våra 50 år som tradition. Det som nog är det som används mest idag vad som ibland kallas för en överpersonlig kraft. På engelska är suprapersonal force. Så supra, över, bortom, personlig. Så den är överpersonlig, det vill säga att den är mer än vad jag själv på något sätt kan bestämma över eller så. Och det kan man prata om hur mycket som helst. Det finns en lång artikel om det. Det finns andra källor om det. Superpersonal force, vad det är och vad det inte är. Men terminologin handlar väl främst om att vad man vill göra är att belysa att i vår tradition så pratar vi om att bodhicitta nog med högre sannolikhet mer troligt uppstår i bland en samling människor som gemensamt praktiserar intensivt. Snarare än att Padmajaya blir bodhisattva. Så det finns en tanke om att för att få den här bodhicittan att flöda så är det bästa att vi praktiserar mycket tillsammans. Så det är därför Triratna har ett sånt starkt gemenskaps- och sanghafokus. Det är därför vi har ett så starkt vänskapsfokus. Det är också det som beskriver att vi mer tidigare än nu har haft en stark kultur kring att leva och arbeta ihop. Alltså det fanns ju nedan nästan alla ordensmedlemmar, de som tränade för ordination, bodde tillsammans, arbetade tillsammans och drev center tillsammans. De hade nog inte tid för någonting annat. Och det hänger ihop med den här idén om att om vi praktiserar intensivt tillsammans och ungefär samma saker så kan någonting som är bortom kollektivet. Så det är inte ens att det är inte det överpersonliga är inte att vi gör det tillsammans. Det är till och med någonting annat liksom som kommer ur gemensam praktik. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om jag upplevt det jättestarkt, men jag har fått en känsla ibland i stora triratna sammanhang att det är någonting i luften. Liksom. Sen om det borde sitta eller inte, det vet jag inte. Men det är min idé jag har i alla fall om att det där kan hända någonting. Så det sista är att jag tänkte säga lite om just absolut och relativ bodhicitta i Triratna. De var ju huvudkategorier tidigare, så jag tänkte hur ser det ut i Triratna? Och jag skulle säga att i Triratna så finns det, som jag upplever det så finns det, men jag skulle i alla fall säga att det finns en strävan mot att det här som är odefinierbart, det som är mystiskt, det ska hela tiden finnas där. Jag sa i början att det inte bara är en mindfulnesskurs, det är någonting mycket större. Det är liksom, ja, för mig i alla fall är det en av de saker som attraherar mig till Triratna, att det verkligen finns där. Uppvaknandet är något stort och det är någonting vi kommer tillbaka till hela tiden som vi inte förminskar och så vidare. Så jag skulle säga att vi inspireras av och drivs av bodhicitta. Det är vad vi sysslar med, skulle man kunna säga. Det är i alla fall vad vi vill syssla med. Sen är vi oupplysta, ouppvaknade de flesta av oss. Så vi kan inte hävda att vi alltid gör det. Men det är det vi vill, det är det vi inspireras av i alla fall. Och då tänkte jag, eller jag läste någon så här, bra timing, så läste jag ett citat i relation till det här. Och det är någonting som vi nästan slänger oss med ibland i Triratna. Och det är en fras som jag tror kommer från Sangharakshita. Att dharma, det lär sig inte ut, utan det fångas. The dharma is caught, not taught, säger man på engelska. Så jag översatte det lite löst till dharma lär sig inte ut, utan det fångas. Och det var någonting Kulanandi var inne på förra veckan när hon ledde också. Så här, att ibland handlar det inte om vad vi säger till exempel, utan snarare om hur vi säger, hur vi kommunicerar. Någonting kan kännas, någonting kan snappas upp. Och för mig är det någonting i Triratna som ändå så här, är någon sorts konkret beskrivning av att vi försöker se till att bodhicitta finns där i bakgrunden. Liksom. Man måste delta tillräckligt mycket för att snappa upp någonting. Det räcker inte med att läsa rätt böcker eller lyssna på rätt föredrag eller göra rätt meditationer. Så vi behöver inspireras av varandra. Så vi delar inom Triratna ett ideal om att gå bortom själviskhet och mildra alla varelsers lidande. Det ligger hela tiden där och är närvarande. Vi läste i relation till det här att det finns en idé om att dela mer av ett mer än tänk, alltså mer än mig till exempel. Det är här altruismen kommer in. Vi är ju hela tiden jag. Så om vi bara kan ställa om lite och tänka att det kan vara jag, men det kanske kan få vara mer än mig också. Det kan få vara någonting som är större eller mer än vad jag är. Kanske till och med mer än oss liksom, som kollektiv också. Det är ännu mer, det finns någonting större, någonting högre. Lite kort om det absoluta och så till det relativa. Så Triratna är en specifik form för buddhism. Vi har ett visst sätt av undervisningar som vi fokuserar på. Det finns vissa praktiker som är mer gängse. Vi har ett visst språk. Alltså mycket av det jag pratar om nu skulle inte ens alla buddhister vara helt bekanta med. För vi har ett visst sätt att prata om dharma. Inte jätteannorlunda från andra, men det finns nyanser som är specifika för oss. Vi har helt klart en viss emfas i Triratna på vissa saker över andra om man tittar på buddhismen i sin helhet. Vi pratade om sangha och vänskap till exempel, som lyfts fram väldigt mycket. Och för att kommunicera andan som vi har pratat om, för att kunna göra att någon ska kunna snappa upp någonting av den här absoluta, obeskrivliga smaken, så behövs det en viss form. Man kan säkert diskutera det, men det är därifrån jag kommer. Och det är så vi pratar om det i Triratna generellt, vad jag upplever. Och det är som att genom formen, genom ett ramverk, så kan någon få smak av det odefinierbara. Jag vet inte om det är lika tydligt som jag tycker att det är, men det är som att utan formen, hur ska jag räcka över någonting? Liksom? Jag måste paketera det liksom. Anammar chorizo-korvarna kom i en förpackning. Jag vet inte vad vi ska använda för liknelse. Det måste liksom förvaras i någonting, nästan. Och för mig så ger det här, den här formen och ramverket, det ger vissa saker som verkligen hjälper mig att fördjupa min praktik. Det ena är det här gemensamma språket som vi pratar om. Alltså jag och Padmadaya kan prata om praktik på ett sätt som jag faktiskt inte skulle kunna göra ens med någon jättesenior munk någonstans. Alltså vi har ett språk som gör att vi kan fördjupa oss i det vi praktiserar. För vi gör det tillsammans, vi gör det väldigt snarlikt. Även om vi är olika individer som har olika personligheter och intressen och så vidare. En annan sak är ju att fördjupning och vägledning blir för mig i alla fall teoretiskt. Och det är min upplevelse också att det blir mer möjligt att få till stånd fördjupning och vägledning. Om vi alla gjorde olika saker, läste olika saker, vem ska vara mer senior i relation till mig? Vem ska vägleda mig då? Om jag behöver prata om min metapraktik. Och så, ja, vem ska jag prata med om inte någon som har gjort meta i flera decennier? Eller så här, för mig är det en styrka i att vi gör ungefär samma sak. Att det finns en triratna-form. Att det finns en ram. Det finns mycket annat, men det var två exempel jag tänkte på i alla fall. Och i somras på ordförandemötet jag var på så pratade Maitreya Bandhu om bodhicitta. Det var lite därför jag ville fortsätta på temat hemma också. Och han använde liknelser från poesin, vilket inte är någon överraskning. Han är publicerad poet. Och han pratar om sonettens formkrav. Och jag kan inte så mycket om sonetter, men han beskrev det ungefär som att en sonett skrivs, det är lite som ett glas eller någonting. Ett vinglas, så det har en form som är bred här. Sen smalnar den av och så blir den jättesmal. Och sen precis på slutet så kommer den ut igen. Jag kan inte tillräckligt mycket om den för att förstå exakt. När han pratade var det helt begripligt. Jag har lite svårt att kommunicera det vidare. Däremot så har jag varit ganska intresserad av japansk haiku. Så här jättekorta dikter. Och i västerländsk format så har haikun 5 stavelser på första raden. 7 stavelser på andra raden. Och 5 stavelser igen på tredje raden. Och den är i alla fall för mig enklare. Så här, om man ska skriva en haiku och inte ta sig friheter, vilket man helst inte ska om det ska vara en haiku, så behöver man förhålla sig till 5 stavelser, 7 stavelser, 5 stavelser. Och en sån sak som jag tänker kring det är att, och som han lyfter upp också, att så här, genom att det finns en form och något mått av disciplin, man kan ju ha olika typer av discipliner, men om man har någon sorts idé om att så här, man förhåller sig till formen och ger det en chans liksom, istället för att bara tänka på vad jag vill och känner för, så är det som att om man måste trycka in de här fina orden man vill kommunicera i formen, så kan det ju kännas som att man kommer inte få göra det. Men min erfarenhet av att skriva lite haiku är att det händer någonting som jag inte anade när jag måste förhålla mig till formen. Alltså formen gör att det estetiska liksom kommer till liv på något sätt. Det tvingar en att jobba runt saker till exempel, istället för att gå den enkla vägen och så vidare. Så det var ett sätt att prata om hur formen inte behöver vara ett hinder utan kan vara en hjälp. Sangharakshita skriver, det här är ett av mina favoritcitat vad gäller praktik. Om du vill gå djupare behöver du frivilligt begränsa dina valmöjligheter. Om du vill gå djupare behöver du frivilligt begränsa dina valmöjligheter. För mig säger det sig självt, jag vet inte om det gör det. Men han pratar någonstans också om att om man vill gräva djupt, då kan man inte springa runt och byta plats. Jag tycker det är så bra bild liksom. Då kommer man ingenstans. Man kommer inte till Kina om man byter grop liksom. Men om man fortsätter gräva så kommer man komma djupt till slut. Och för mig är det vad triratna formen ger mig. Det ger mig möjlighet att gå djupare liksom, på ett ställe. Någorlunda ordnat. Men triratnas form är i min mening, och jag har praktiserat i andra buddhistiska sammanhang, oerhört flexibel och bred i många avseenden. Inte i alla avseenden, men i många. Och tre exempel på det är att vi har en, vad vi kallar för en kritisk ekumenisk hållning. Vi tar inspiration från hela den buddhistiska traditionen istället för en viss gren eller skola. Men det är en kritisk ekumenik, så det betyder inte att allting funkar. Men det finns ändå en öppenhet för att inspireras från hela traditionen. Vi har ett praktiksystem för det andliga livet som inte är den här meditationen, utan som är fem områden för praktik där många olika undervisningar, praktiker, meditationer kan rymmas någonstans i de här fem fälten. Fråga mer om det senare om ni inte vet exakt vad jag pratar om. Så det är mer så här fem principer för att leva andligt som vi sen försöker leva ut på olika sätt. Och där finns det flexibilitet för vad man väljer att göra. Vår etiska träning är ju mer i termer av principer än av så ska du göra. Våran order har inte 300 föreskrifter för hur vi ska bete oss och hur vi ska leva. Utan vi har 10 träningsföreskrifter som vi måste bli duktiga själva på att så här, omsätta i praktik beroende på omständigheter. Bara 3 exempel på hur det faktiskt finns ganska mycket rymd och flexibilitet i hur vi triratna praktiserar. Så det är inte en färdig mall som alla måste följa, men det finns ändå en nödvändig och sammanhängande form. Det var den bästa beskrivningen av hur jag ser på varför det behövs en form i triratna. Det är inte en färdig mall, men det måste finnas någon sorts nödvändig form. Och en bild som Maitreya Bandhu använde var att i vissa avbildningar så håller Amitabha i en vas eller ett krus. Och i kruset ligger Amrita, odödlighetens nektar. Vad det är kan jag inte beskriva. Men där i ligger odödlighetens nektar. Så han håller den liksom i knät. Och man skulle kunna se det som Maitreya Bandhu verkar luta sig lite mot att ja, men formens syfte, både formen för till exempel triratna eller någon annan sangha som har en viss struktur. Syftet för formen är ju inte bara att finnas där som en form, utan det är ju att hålla det viktigaste, hålla det högsta, hålla det vackraste och bästa. Och då kommer vi tillbaka till det här med att ge vidare, dela med sig. Det behöver någonting som lyckas kommunicera det odefinierbara. Som sagt, Bodhicharya Avatara och lite fler verser än i början, så ni får tålmodigt ta in det här. Liksom buddorna i det förgångna fångade detta bodhi hjärta och beslutsamt följde övningarna på bodhisattvans väg, så ska jag väcka detta dyrbara hjärta för hela världens välgång. Och jag ska också följa den vägen ända fram till dess fullbordan. Och som en vis person som med glädje greppar om bodhihjärtat ska jag glädjas så att det kommer att växa och frodas i mig. Idag har min födelse burit frukt och min mänsklighet har fullbordats. Idag återföds jag i Buddhas familj och är nu en son eller dotter till Buddha. Och nu måste jag leva upp till min födelse och mina handlingar får inte lämna någon fläck på denna rena familj. Precis som en blind människa av en tillfällighet kan finna en juvel i en sophög, likadant finns denna bodhicitta dold även i mig. Den är livets själva elixir som övervinner döden, förgöraren av allt. En gränslös skatt som övervinner all fattigdom. Den är den yppersta kuren för världens sjukdomar. Ett träd att vila under för den som är restrött, som vandrar på livets väg. Den är en bro för alla som reser, som leder över livet, lidandets floder. Den är hjärtats måne som går mot full som svalkar passionens hetta. Den är den stora solen som skingrar okunnighetens mörker i världen. Den är färskt smör, kärnad från den sanna dharmans mjölk. För karavanen med outhungrade varelser som stapplar framåt på tillvarons väg är den en festmåltid i glädjens tecken som fullständigt vederkvickar alla som törstar efter lycka. Idag bjuder jag in hela världen till buddhaskapet och till den stora lyckan i dharma. Må gudar, människor och alla glädjas.